roll och ge dem en cred de behöver, upplever jag.
Nej, det är mycket kritik hela tiden.
Ja.
Vad har lärarna betytt för dig?
Mycket. Jag nämnde, så att jag en hjärntumör när jag var yngre.
Oj då, ja.
Så jag hamnade utanför skolan något år.
Ja.
Så jag fick ju läsa gymnasiekompetensen sen i efterhand.
Ja. Och lärarna kunde hjälpa dig där liksom, och du kände att du fick ett stöd?
Ja. Absolut.
Ja, vad bra. Ja, men jag är fullt med på att vi ska hylla lärarna. Det finns många grupper att hylla, men idag avslutar vi programmet med att hylla lärarna. Tack ska du ha.
Tack.
I Slussen idag, Björn Lövgren och Selma Lundeström. Patrik Rosell var digital redaktör. Alexander Fogde producerade och Peter Lindqvist var tekniker. Och nästa vecka är det Sofie Eriksson i Malmö som tar över programmet. Bra va? Jag tackar för den här veckan och hoppas att vi hörs framöver. Ha det gott. Hej.
Och här är Ekot. EU kommer inom kort återinföra tullar mot Ukraina i och med att det nuvarande avtalet löper ut nästa vecka. Det här är ett dråpslag mot det krigsdrabbade landet, menar liberala EU-parlamentarikern Karin Karlsbro.
Att man går tillbaka till restriktioner, kvoter och tullar ger sammantaget den här chockeffekten.
Kort efter Rysslands fullskaliga attack 2022 enades EU och Ukraina om ett nytt avtal där man tog bort tullar mot Ukraina för att stödja landets ekonomi. Nästa vecka, den 5 juni, löper avtalet ut. Det innebär höjda tullar och nya kvoter för Ukrainas jordbruksprodukter. Liberalen Karin Karlsbro, som ansvarar för frågan om ekonomiskt stöd till Ukraina i Europaparlamentet, är mycket kritisk. Hon riktar särskild kritik mot den europeiska jordbrukslobbyn där svenska LRF ingår via paraplyorganisationen Copa Coceca.
Under lång tid extremt aggressiv lobbyism.
Men EUs bönder köper inte Karin Karlsbros beskrivning av verkligheten. Och Kristina Furustam, som är internationell expert på svenska LRF, tycker att villkoren i det ursprungliga avtalet med Ukraina också är gynnsamt för Ukraina.
Så jag tror man lite gör en höna av en fjäder faktiskt. För det här frihandelsavtalet som man går tillbaka till, det är ett väldigt långtgående och kraftfullt frihandelsavtal.
Si Holmgren, Stockholm.
Och Andreas Liljeheden i Bryssel.
En pojke i 15-årsåldern har avlidit av de allvarliga skador han fick efter en olycka när en A-traktor körde av vägen utanför Götene igår kväll, uppger polisen nu på morgonen. Den man i 20-årsåldern som körde fordonet har anhållits misstänkt för bland annat grovt vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. I Pakistan har nu en lag skrivits under om en 18-årsgräns för att ingå äktenskap. Lagen har kritiserats bland annat av religiösa grupper som anser att den nya lagen strider mot islams regelverk. Samtidigt ser kvinnorättsorganisationer den nya lagen som en stor seger eftersom de hoppas att det kan leda till att flickor får studera längre. Den som bryter mot lagen riskerar att dömas till minst ett års fängelse och böter. Här hemma har polisen inlett en brottsutredning efter att en kvinna igår ramlat ner i en brunn i Tvärskog utanför Kalmar. Brunnen som låg på platsen för ett nedlagt sågverk verkar inte varit ordentligt säkrad och brottsmisstanken är framkallande av fara för annan och vållande av kroppsskada. Kvinnan kunde dras upp ur brunnen efter att hon larmat räddningstjänsten via sin telefon, rapporterar P4 Kalmar. Det var Ekots nyheter klockan 10 i studion. Carina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
En statlig utredning har föreslagit ett nytt betygssystem. Det är tredje gången på 30 år. Bland annat föreslås förändringar av de nationella proven där de ska få en mer avgörande roll och rättas centralt. Så idag ska vi prata om kunskapsprov och bedömning nu och förr. Varför är det så svårt att få till ett bra system som är rättvist och likvärdigt? Och vad innebär det om de nationella proven får större betydelse? Närmar vi oss dåtidens examensprov? Det här är förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Dagens gäster är Alli Klapp, docent och betygsforskare vid Göteborgs universitet. Välkommen!
Tack så mycket.
Och Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, som bland annat skrivit boken Varför nationella prov? Välkommen du också.
Tackar, tackar.
Ja, men ni har båda medverkat som experter i olika delar av utredningen om ett nytt betygssystem. Hur kommer det sig att vi återigen ska byta betygssystem, Alli?
Ja, alltså det finns ju många undersökningar under de senaste åren där det framkommer att det finns betygsinflation och betygsdeflation och att betygen inte är likvärdiga. Och det ser man då att det är ett stort problem eftersom vi använder de lärarsatta betygen som ett urvalsinstrument.
Mm. Christian? Mm.
Ja, till det Alli säger har jag också frågan om det här F-betyget som har fått mycket kritik, det vill säga ett betyg som underkänner elevers kunskaper. Och det är också något som ligger i det här förslaget, att man vill avskaffa det.
Just det. Och en del av allt det som föreslås i det här betänkandet som heter ett likvärdigt betygssystem handlar om förändringar kring nationella prov. Men om vi tar det lite från början och så utgår vi från gymnasieskolan, tänkte jag. Vad har nationella proven för funktion idag, Christian?
Ja, huvudfunktionen har varit att stödja likvärdigheten i lärares betygssättning, och tanken eller mekanismen för det är att resultat från nationella prov ska väga lite tyngre än resultat på samma kunskapsområden som lärare själva har bedömt. Men ett nationellt prov kan aldrig fånga liksom alla kunskapsresultat, så att det blir ändå någon slags liksom kompromiss. Men fram till 2017, då hade proven också en stödjande roll i att det skulle stötta lärare genom att ge dem bra exempel på hur man kunde tänka kring elevers kunskaper. Så att det har liksom gått från att vara lite mer stödjande, ett slags uttolkande av kursplaner, till att bli en lite mer tydligare fokus på att kontrollera för likvärdighet.
Mm. Alli, vad har du för tankar där? Vad har nationella proven för funktion idag?
Ja, men alltså, precis som Christian säger, så har det ju, när de infördes i början på 90-talet, att då hade de ju en mer liksom, vad ska man säga, en annan typ av funktion där man skulle konkretisera läroplaner och den kunskapssyn som vi har i våra läroplaner till att bli den här förskjutningen där man mer ska vara ett stöd för betygssättningen. Och det är klart att så som de är konstruerade idag så finns det ju problem med hur de kan användas för att stärka likvärdigheten då i betygssättningen.
Mm. Vad är det vi menar med likvärdigheten?
Ja, alltså det handlar om att det är elevernas kunskapsnivå, liksom att den ska liksom bedömas likvärdigt mellan skolor till exempel, att en viss kunskap ska betyda samma betyg egentligen, om man tänker att hur nationella proven ska stärka eller stödja betygssättningen. Och det här med likvärdigheten är ju väldigt centralt just när det handlar om att vi använder betyg som ett urvalsinstrument. Det vill säga att det är, till exempel från årskurs 9 till gymnasiet, så är det ju det meritvärt eller betygen som påverkar ju elevens livschanser. Vilken utbildning kommer man in på? Och det är likadant från gymnasiet till högskoleutbildning, att det är ju ett viktigt mått, och det behöver då vara likvärdigt över skolor. Liksom.
Mm. Hur avgörande är de nationella proven då för betygen idag, Christian?
Lärare tar ganska stort intryck av de nationella proven, det gör de. Samtidigt så har ju också, tror jag, Riksrevisionen visat att den här formuleringen som kom då 2017-2018 inte riktigt fungerat lika styrande som man hoppats. Och det är egentligen inte så konstigt. Lärare har ju också väldigt många andra intryck av eleverna, och som jag nämnde innan, proven kan ju bara liksom bedöma en liten del av elevernas kunskaper. Så att den regleringen som tillkom då, att proven skulle bli lite mer styrande, är ändå ganska luddig. Det anger inte exakt hur mycket de ska styra och på vilket sätt.
Ja, men det var det jag tänkte fråga. Vad var det här för formulering, och rent formellt, hur mycket styr de då?
Alltså formellt så är det fortfarande upp till läraren att sätta sätta det betyg som läraren tycker är mest lämpat. Och provunderlaget är ett, nationella provunderlaget är ett av alla de underlag läraren kan använda. Men det ska vara lite mer betydelse då än likadana underlag som läraren har samlat in på egen hand. Och det där är ju ganska svårtolkat då.
Ja, det låter lite luddigt. Ali, det verkar som du har något på hjärtat.
Ja, nej men alltså jag tänker att det som ändå står i styrdokumenten, det är ju det här att lärarna ska göra en allsidig bedömning. Man ska ju så ha flera olika underlag som man tar med när man betygsätter. Och det är väl där det varierar ju förmodligen relativt mycket då mellan lärare. Och när man tittar på det här liksom att, som det är med det här med särskilt beaktat, vissa lärare kanske då använder resultat med nationella proven mer examinerande. Det vill säga att man kan säga till eleverna att ja, men det resultat du får på ditt nationella prov, det kommer du få liksom i ditt slutbetyg. Och då använder man det mer examinerande till att det finns lärare som inte tar hänsyn till resultatet på nationella proven kanske alls, utan man har andra underlag. Så det blir det ju, den får ju inte den rollen då. Och då kan det ju bli väldigt liksom skillnad hur man använder det.
Mm. Det låter inte som att det är bäddat för ett likvärdigt system i mina öron i alla fall. Men vilka fördelar finns med nuvarande upplägget, Ali?
Ja, alltså man tänker tillbaks lite grann på det ursprungliga syftet med att konkretisera läroplanen och liksom styrdokument och också att det är en fortbildande funktion för lärarna, så kanske det liksom är en styrka då att man via de här proven man ser lite grann vad är det för typ av kunskaper, hur ska man, vilka former liksom ska man prata, diskutera saker och ting och så som då framkommer i proven. Så det är väl en funktion och den kommer ju försvinna liksom, utan det blir ett annat typ av nationellt prov och då får man försöka lösa det på andra sätt då, vilket man skriver om i den här utredningen.
Och om vi då går framåt och tittar på de förändringar som föreslås nu när det gäller nationella provet. Vad är det för förändringar, Christian?
Det är ju ganska stora förändringar där det nationella provet ska inte påverka elevers enskilda betyg, utan man ser betygen som ett bedömningsunderlag som ska få vara kvar eftersom betyg är det som visar sig ha bäst prognosvärde, alltså det vill säga elevernas genomsnittliga betyg visar så att säga bäst vilka elever som kommer klara sig bäst på universitetet, men då är de då inte likvärdiga, så att betygen räknas ihop för sig och sen så räknas då provresultaten ihop för sig och sen så gör man en sammanvägning där då, så att provresultaten både för den enskilda elevens provresultat och det genomsnittliga provresultatet för skolan ingår då i en viktningsmodell som gör att skolor som sätter lite för höga betyg, deras elever kommer få ett lite lägre meritvärde och på så sätt så vill man uppnå ökad rättvisa i systemet.
Ja, jag känner att jag behöver lite mer hjälp att förstå. Men det är alltså betyget sätts först av läraren liksom. Och det betyget baseras inte på prestation på nationella provet. Så långt är jag med. Ja, bra. Och sen så görs då nationella prov som inte rättas av läraren heller, va?
Nej, tanken är att det är rättas centralt.
Ja, och så slås det där ihop sen till att bli så att säga det riktiga betyget. Får jag säga så?
Meritvärdet. Så att betygen är fortfarande det som läraren sätter på elevers kunskaper som en liksom kommunikation mellan lärare och elever. Sen när man inför att man söker sig vidare så räknas det samman i ett meritvärde och då kommer resultaten på de nationella proven in.
Just det, då är jag med. Och vad är det man hoppas att komma åt med de här förändringarna kring nationella proven, Ali?
Ja, det är ju att det här meritvärdet, det här liksom modererade meritvärdet, att det blir mer mätsäkert, att det ska bli mer likvärdigt och mer rättvist, att det ska inte bero på liksom hur skolan, om det är så att skolan till exempel sätter glädjebetyg eller snälla liksom betyg och sådär, utan att det här nationella provet genomsnittet på skolan kommer liksom att moderera det betygsgenomsnittet. Så att det är ju det man vill uppnå, det är att när det gäller betygen i årskurs 9 och slut i gymnasiet, så vill man att de ska bli mer likvärdiga och ett säkrare mått helt enkelt för att de används för urval.
Och en del kritiker har ju flaggat för att det är problematiskt att nationella proven blir än mer avgörande då. Men andra välkomna förändringar för att det ska bli mer rättvist och likvärdigt. Alltså vilka fördelar ser ni med de här förslagen, Christian?
Nej, men fördelen är väl att man kan kanske komma åt då skolor som systematiskt sätter för låga eller för höga betyg. Vi vet att ett stort problem är att högpresterande skolor sätter lite lägre betyg på sina elever till exempel då, för att man har högre förväntningar än vad man kanske borde ha.
Just det.
Och sen så finns det andra skolor som sätter alldeles för höga betyg, glädjebetyg. Och det är den här liksom strukturella skillnaden på skolnivå, det är den man framförallt vill komma åt då. Nackdelarna är ju att det är bara att man gör central rättning innebär att det är vissa typer av prov som inte är så lämpade, till exempel kring muntlig kommunikation och samtal kring matematik. Och så det blir förmodligen lite mer flervalsfrågeprov av högskoleprovskaraktär. Då kanske man inte kan fånga komplexiteten i kunskapssynen i läroplanerna. Nej. Lika bra.
Ali, vad säger du om fördelar och risker med det här förslaget?
Ja, alltså man tänker det här, den här modereringsmodellen som säger då att 70% ska då, alltså det här meritvärdet då ska bestå av det här modererade betygsmåttet då, och sen 30% ska vara då elevernas individuella resultat på nationella proven. Så fortfarande finns det någon möjlighet att liksom skriva nationella prov och kunna påverka liksom sin möjlighet så att säga. Så man vill liksom kombinera detta istället för att ha ett rent examensprov liksom. Så det är väl en sån här sak. En annan sak som man kan fundera på det är att till exempel om jag jämför med under pandemin så hade man inte, då ställde man in nationella proven i grundskolan då, och att lärarna ska då sätta betyg utan att förhålla sig till ett nationellt provresultat, utan då innebär ju det både en möjlighet och en risk. Alltså att lärarna måste då bli säkrare med liksom, vad är deras ämnen, vad är centralt innehåll och vad är liksom ämnes syfte och så vidare för att kunna då betygsätta. Så risken är att lärarna blir osäkra och man vet inte, tänker man sätter helt fel betyg och sådär, och sen kommer att välja proven och så modereras det. Blir det stor skillnad då liksom på det man har satt, och det kan jag tänka mig kan vara så att lärare känner en viss ängslan och oro inför det. Och samtidigt ger det en möjlighet att man faktiskt kan utveckla den kompetensen. Menar, jag är en bakgrund som svensklärare, liksom, att ja, men vad är det som är centralt i svenska som eleverna ska ha med sig från årskurs 9 till exempel, och vad är det som är viktiga delar och sådär. Och då kan man ju liksom utveckla det där liksom, och jobba mer med det, liksom, lite mer fritt. Jag tänker ibland också på vissa jämförelser här, men jag tror det är Finland bland annat. De har liksom lite mer löst det här kring betygssättningen. Sen har de ju liksom ett examensprov liksom som är mer skarpt. Liksom. Men det här att man får ändå en frihet också lite mer. Och det ställer ju krav på läraren också.
Absolut. Vi ska gå vidare. Jag tror vi kommer att komma in lite på hur det kan se ut i andra länder också. Jag ska säga att det här betänkandet med förslag på ett likvärdigt betygssystem, det är ute på remiss, och eventuella effekter av det här förslaget ska då analyseras. Så vi får se var det landar. Vi pratar alltså om de nationella proven och det nya betygssystemet. Och det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark.
Studentens lyckliga dag, låt dem oss fredas i ungdomens vår, en klappa hjärtat med friska slag och den ljusnande framtiden vår.
Ja, vi har haft studentexamen, vi har haft centrala prov, standardprov, nationella prov och kunskapsbedömning i provform i många olika former genom åren. Men jag tänkte att vi skulle ta oss tillbaka till studentexamen. Christian, vi säger ju att vi tar studenten än idag, men det där är ju en rest från dåtidens studentexamen som vi hade i nästan 100 år. Sista kullen var alltså 1968. Vad innebar det att ta studentexamen då, 1968?
Ja, studentexamen som institution ändrade ju form. Det infördes 1864, och det var lite för att man tyckte att den examen som då fanns, som skedde vid universiteten, som alltså var en inträdesexamen istället för en avgångsexamen, att den var lite godtycklig. Sen bytte det namn under en period till mogenhetsexamen, och sen blev det studentexamen. Men i grunden så handlade det om att eleverna på gymnasiet genom muntliga och skriftliga prövningar i sina ämnen visade att de hade de kunskaper som universitetet förväntade sig att man hade när man började på universitetet. Så en väldigt viktig del i studentexamen var inflytandet av så kallade censorer som var universitetets representanter då, både i framtagandet av de skriftliga proven och sen så var censorerna på plats också vid de muntliga examina. Och det var de muntliga examina när de genomfördes på examensdagen. Det var då man initialt fick ta på sig mössan och springa ut. Det där luckrades upp lite grann mot slutet.
Mm, men kan du berätta lite mer om själva studentdagen? Hur såg den ut?
Alltså, först så gjorde man de skriftliga proven, och det är ju viktigt att komma ihåg, för de var ju också en väldigt betydelsefull del. De gjordes på vissa provdagar mellan mars och maj. Något prov kunde göras också på hösten, och de proven rättades av elevernas egna lärare tillsammans med en annan lärare på skolan. Om de inte var överens om betyget, då gick rektor in och satte betyget. Och sen hade man då den muntliga examen, och inledningsvis så examinerades man muntligt då av framförallt universitetets censorer i 45 minuter per ämne och i alla ämnen. Men med tiden, med takt, alltså det första studentexamen, det var, tror jag, 87 elever som gick ut. Och på 60-talet så var det runt 15 000. Så att de här censorerna räckte inte riktigt till, och man började examinera i större och större grupper, i färre och färre ämnen och i kortare tid. Och så att i slutet så var det kanske 10-15 minuters muntlig examination i 2-4 ämnen.
Ja. Men om man tänker sig då att det är viktigt med rättvisa och likvärdighet, hur stod sig studentexamen utifrån de perspektiven?
Det var ju en liksom bärande princip i studentexamen att man skulle försöka åstadkomma ett mer rättvist och likvärdigt system. Då de här censorerna hade kanske ett par olika skolor som de besökt, och de hade sina liksom normer för vad som krävdes, och de var ju också med då i de här diskussionerna om de skriftliga delarna och ställde upp också. Det här är verkligen vad som man behöver kunna visa att man kan då. Inledningsvis hade censorerna lite större betydelse för själva betygssättningen, men under den här 100-årsperioden vi hade studentexamen så fick lärarnas bedömning större och större betydelse för det slutgiltiga betyget. Hur likvärdigt det var undersöktes väl inte egentligen riktigt då, utan det var ju också en mindre andel som tog studenten, och konkurrensen till högre utbildning var kanske inte lika brännande, så att likvärdighetsfrågan ställdes inte så mycket på sin spets, utan de som passerade ansåg sen också kunna klara universitetsstudierna.
Mm. I den här utredningen då, som lämnades över till regeringen nyligen, så har de utvärderat examensprov, och de skriver att de å ena sidan kan motverka betygsinflation, men å andra sidan inte blir likvärdigt att ett helt ämnesbetyg kan avgöras vid ett enda provtillfälle. Att det blir rättvist men inte rättvisande. Var det något argument som fanns mot dåtidens studentexamen också?
Ja, rättvisefrågan har ju kommit upp egentligen sedan 1600-talet när det gäller bedömning i skolan. Att det är svårt att åstadkomma helt rättvisa bedömningar. Och en sak som lyftes fram inför studentexamens avskaffande, det var ju att det för vissa elever upplevdes väldigt, väldigt stressande. Samtidigt, det var bara mot slutet 2-4% som inte klarade den muntliga examen. Så att de flesta passerade ju igenom den. Sen huruvida betygen som föll ut var rättvisa eller inte, var det inte jättemycket diskussion kring. Utan mer att den stress det innebar att göra de här examens prövningarna mot slutet, och även de här skrivningarna som var ganska långa, man kunde sitta 4-6 timmar med ett prov, att det missgynnade vissa elever som inte hade liksom skriv- och läskulturen så naturligt med sig hemifrån.
Nej. Studentexamen finns ju fortfarande kvar i varierande former i Finland, Danmark och i Norge har man både studentexamen och lärarsatta slutbetyg. Varför gick Sverige en annan väg?
Det är lite oklart exakt vad som låg bakom besluten. Man gör vissa utblickar i de här utredningarna mot hur det går till i andra länder. Jag tror att vi hade också som ganska unikt internationellt sett valt att införa standardprov i grundskolan och nu vill man införa centralprov i gymnasiet med den här relativa betygssättningen 1-5. Och det sättet att se på rättvisa är ganska instrumentellt och ligger i linje med socialingenjörskonst som också var ganska unikt för Sverige. Att man såg att vetenskapen kunde gå in och skapa rättvisa genom ett vetenskapligt konstruerat prov. Att det då skulle vara bättre än den typen av mer humanistiskt grundade ganska långa essäer och så vidare som ingick i studentexamen.
Mm. Tror du att vi kommer att återgå till något liknande studentexamen i framtiden?
Inte i alla dess komponenter. Den här sensorsprövningen då, där representanter från universitetet var med och gjorde muntliga bedömningar, det kommer vi aldrig kunna återgå till, inte minst av kostnadsskäl. Möjligen att man har AI som kan hjälpa till med den typen av bedömningar. Sen har vi ju universiteten, eller representanter för universiteten är ju med i konstruerandet av nationella prov som det ser ut idag. Så på så sätt så har ju universitetsvärlden ett inflytande över proven.
Mm. Ali, vad tänker du då? Går vi mot en riktning som påminner om gamla tidens studentexamen?
Nej, jag tror väl inte att vi riktigt går dit, utan precis som Christian säger att det vi är i nu den utredningen, det är ju lite mer att få en ranking och en mer liksom relativ modell på ett sätt att man vill, eller man föreslår att man ska ha en bedömning som är mer mätsäker, och den blir mer teknisk på ett sätt ju. Liksom det blir den här modellen som de ändå föreslår, den är ju inte helt lätt att ta till sig liksom och förstå, så det är ju en utmaning att få både lärare och elever och andra liksom stakeholders att förstå liksom hur den är byggd liksom och varför den skulle fungera väl. Mm. Så jag tror att det här liksom det man är inne, man resonerar om det i utredningen också, att man tänker sig inte att den vägen är möjlig, utan det blir den här, man vill ändå att lärarsatta betyg ska vara en del av meritvärdet, just för att man ser att lärares förmåga att kunna bedöma elevers kunskaper som då predicera hur det går senare på universitetsnivå till exempel, att den är stark, liksom, att den ändå fungerar relativt väl. Så att man vill ha en kombination. Liksom.
Just det. Vi ska fortsätta att prata om utmaningarna när det gäller kunskapsbedömning i provform och vad som egentligen är rättvist och likvärdigt. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och idag gästas vi av Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, och Ali Klapp, docent och betygsforskare vid Göteborgs universitet. Hörrni, sticker Sverige ut med sina byten av betygssystem jämfört med andra länder? Ali?
Ja, men det gör vi lite. I alla fall i det nordiska. Det är väl både och, tänker jag. Men jag tänker att vi har de här reformerna och haft de här stora förändringarna. Jag funderar ju på det faktiskt. Och tänker, vad är det som gör att vi håller på att ändra och göra reformer? Och jag tänker bland annat att vi tillmäter betygen en stor betydelse i Sverige. Att vi har gjort det under lång tid. Att de har använts för urval till vidare steg i utbildningssystemet. Och att vi då också tillmäter dem ju stor betydelse för individen, liksom att det kan faktiskt vara helt avgörande för hur jag kommer vidare och så. Så jag tror att liksom hos oss här det har blivit väldigt ideologiskt, någon slags politiskt väldigt liksom styrande också, vilket det såklart är liksom. Så det är inget konstigt, men det kanske är lite högre grad av det hos oss, kanske jämfört med andra länder.
Mm. Christian, vad tänker du? Vad beror det på att vi byter ofta?
Jag tror att det har lite att göra med också vår kulturella syn på rättvisa, där vi ser väldigt mycket att man kan skapa rättvisa genom rättvisa procedurer, och att vi då kan gå in mer tekniskt och kompensera, att skolan har ett kompenserande uppdrag. I till exempel Tyskland, som är mycket mer meritokratiskt, där ser man att utfallet av skolgången liksom bekräftar på något sätt en olikhet som man har fötts in i, och det anses då rättvist eller mindre problematiskt. Sen tror jag att den här typen av system bygger hela tiden på dels att de ju de facto skapar rättvisa, och vi kan ju se då i mätningar att men det är inte helt likvärdigt, och det andra är att de behöver ha legitimitet, och för att få legitimitet så måste de vara begripliga, och en del av de förändringar som har skett har kanske inte varit fullt ut begripliga för lärare och elever. Som när jag gick i skolan på 80-talet och rätt att femmorna har tagit slut. Det var aldrig så. Det fanns ingen reglering som gjorde att femmorna kunde ta slut, men systemet var så komplext att det missförstods, och då uppstår liksom en bristande legitimitet för det, och då kan man se att man behöver ändra på systemet.
Mm. Alltså det verkar ju verkligen liksom komplext och svårt att hitta en form av kunskapsbedömning som är rättvis och likvärdig. Varför är det så komplicerat?
Ja, alltså jag kan börja. Nej, men jag tänker att det här med att bedöma kunskaper och att vi gör det på lite olika sätt och sådär, men det handlar ju i grunden om att liksom vi vill ta reda på vad elevens sanna kunskaper är. Liksom. Och då gör vi det genom egentligen en slags indirekt mätning. Vi söker att ta reda på vad eleverna kan. Och det är klart, om man tänker att om vi ska se hur lång en människa är, eller så, det kan vi se, vi kan titta på det, det finns liksom. Men när det gäller kunskaper, vi kan liksom inte se in i någons huvud och se då vad det man kan, utan vi måste försöka ta reda på det, och det gör vi ofta på en mängd olika sätt, men prov kan ju vara ett rätt så vanligt sätt liksom i skolan. Man kan ju be eleverna presentera någonting eller göra massa olika saker, och då blir det ju alltid en risk att det blir fel i det, liksom dels de uppgifter vi tar fram, det vi ber dem göra och så vidare, och hur vi bedömer det. Det här är ju svårt. Liksom, för att det är inte så enkelt att ta reda på vad någon kan.
Jag tror också att liksom, tingens ordning var lite enklare förut. Ett uppsatsämne på i studentexamen kunde vara växtlivet i en svensk insjö. Och där fanns det liksom mer svart på vitt saker och ting som man kunde skriva om. Idag är det mycket mer resonera och argumentera. Och då, det är helt enkelt mer svårmätta kunskaper på ett sånt här instrumentellt rättssäkert sätt, och som ett papperpennaprov kan anses vara.
Christian, jag vill tillbaka till det här du pratade om, att det är viktigt för oss i Sverige att det ska vara rättvist, att det liksom finns någon slags ideologiskt i det. Vad är det för typ av rättvisa som är viktigt i Sverige då?
Ja, det är ju väldigt tydligt och har varit kring skolpolitiken då, att den ska ha ett kompenserande uppdrag. Att vi föds liksom in i en samhällelig orättvisa, och skolan har då en funktion i detta samhälle att hjälpa elever som inte har fått liksom lika goda förutsättningar hemifrån att ändå lyckas att lära sig mycket, att få bra meriter så att man kan vidareutbilda sig. Så att utbildningssystemet i sig ska liksom inte bidra till eller förstärka den sociala orättvisan. Och det är väldigt starkt, och det är någonting som socialdemokratisk politik till exempel har drivit kring utbildning under större delen av 1900-talet.
Vad tänker du, Ali?
Ja, nej, men det här med likvärdighet och så, rättvisa, man kan ju säga det på att det ska vara rättvisa i de här förutsättningar, eller att det här att det kompensatoriska, det innebär att man kanske måste ge olika resurser till olika skolor eller olika grupper av elever, för att de har olika förutsättningar när de kommer in till skolan, och ska skolan liksom kompensera. Så det är en del i likvärdigheten, vilka möjligheter har man att lära sig, vilka opportunity to learns finns för eleverna med olika bakgrunder och förutsättningar och så. Och en annan del är ju likvärdigheten i utfall, det vill säga att till exempel ett betyg ska vara ett mått på kunskaper som inte ska variera Det ska inte vara så att en lärare liksom sätter ett betyg som är ett högt betyg och sen en annan lärare bedömer kunskaperna som ett medelhögt. Liksom. Att det, så det är liksom likvärdighet och rättvisa i liksom egentligen två aspekter här, liksom två delar. Så det är också, men, ja.
Men så här, det här kanske är den svåraste frågan av alla, men ändå. Går det att ha ett helt rättvist betygssystem då, Christian?
Nej, det går inte. Det finns inga länder som liksom gör anspråk på rättvist betygssystem. Utan det finns för- och nackdelar med olika system. Vi har prövat många modeller då, och jag tror det som man är inne på nu är att kanske erkänna också att vi kan inte ha helt rättvisa och likvärdiga betyg, men att man då kan ha mer rättvisa och likvärdiga prov. Men det är ju heller inte riktigt sant, för att det finns stora elevgrupper som missgynnas av den stress som uppstår vid ett provtillfälle, och papper- och pennaformatet testar bara en viss begränsad mängd kunskaper som också vissa elever kanske är lättare för än andra.
Så vad blir då den största utmaningen framåt när det gäller den här kunskapsbedömningen i skolan, Ali?
Ja, men det är väl att försöka hitta en bra väg liksom, som någonstans blir mer rättvis och mer likvärdig. Liksom. Men precis som Christian säger, vi kan inte nå det fullt ut. Liksom. Det går varken med prov. Men jag provar också att det kan vara provsituationer som gör att vissa elever blockeras och blir stressade och inte kan prestera. Det kan vara frågornas utformning som gynnar vissa elever och inte andra. Och så det liksom finns alltid den problematiken. Men jag tänker också att den här utredningen någonstans, så vill man ju nå att det ska bli en större rättvisa just vid de tillfällena i skoltiden när betygen används som ett urvalsinstrument till nästa nivå. Liksom. Mm.
Men här får ni varsin rolig fråga. Och ni får var och en leka med tanken att ni får vara utbildningsminister. Vad skulle vara det viktigaste ni skulle göra då på just det här området, om du börjar, Christian?
Ja, det var verkligen en lätt fråga.
Och kort måste du svara dessutom.
jag tycker som vid alla utbildningsreformer att man bör ta det lite försiktigt och göra systematiska utprövningar mer som organiserade experiment, så att vi kan utvärdera och se, blir det positiva eller negativa effekter av den här reformen innan man genomför den liksom fullt ut. Annars finns det ju risk att vi snart är här igen, att vi behöver förändra betygssystem och systemet för nationella prov.
Mm. Ali, du är utbildningsminister idag.
Ja, nej men jag håller också med. Utvärdera det vi håller på med så att vi vet lite mer om konsekvenser för de olika grupperna av elever och andra stakeholder. Men sen är det klart att det som den här utredningen då tar tag i lite grann, det är ju det här med F-et. Man kanske gör det helt fullt ut, men det är ändå att man tar bort ett F-et och ändrar liksom betygsskalan. Så det är väl det hållet, att ta bort underkända betyg. Men det är väl också det här med behörighetskraven till vidare utbildning som också är en viktig fråga. Till exempel att vi tycker att gymnasiet idag är informellt obligatoriskt. Man behöver gå det för att kunna komma vidare. Man kan inte som 16-åring kanske börja försörja sig på ett jobb. Och då behöver vi ha alla ungdomar i gymnasieskolan. Och då behöver de kanske komma in på ett lämpligt program så man ser att man tar hand om dem och inte straffar ut dem. Så liksom den, och jag tycker att den här går i den riktningen. Så att, det tycker jag är positivt.
Så bort med F-et och tillåt alla att gå gymnasiet, tänker du?
Ja, det tänker jag.
Ja. Mm. Nej, men det är väl ett bra förslag som flera politiker kanske lyssnar på idag. Vi kan ju hoppas i alla fall. Mm. Hörrni, vi hinner inte mer. Tack så mycket, Ali Klapp, docent är du, i pedagogik vid Göteborgs universitet. Och Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet. Tack ska ni ha, hörrni.
Mm. Tack själv.
Tack så mycket, tack.
Ja, det här var Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Producent var Pernilla Kommes och tekniker Mats Jonsson. Och vill du som lyssnar komma i kontakt med oss på redaktionen på Förmiddag med, så kan du skriva till formiddagmed@sverigesradio.se. Vill ni höra fler av våra program så finns de i appen Sveriges Radio Play. Sök på Förmiddag med. Nästa vecka är Förmiddag tillbaka igen, bland annat med Thomas Nordegren om onanins historia, om hur vår syn på det har förändrats de senaste 100 åren. Det blir även program om den mänskliga rösten, om vad som händer om internet slutar fungera. Nu kommer Dagens Eko med Robin Olin.
Carina, hur reagerar man i Finland på uppgiften om att Ryssland börjat rusta upp där vid gränsen?
Ja, men Finlands försvarsmakt har konstaterat att relationen till Ryssland är på en bottennivå just nu. Och allt fokus ligger nu på att rusta upp, stärka gränsen för att möta det här vapenskramlet som man ändå hör där från grannen i öst.
Det här är dagens Eko med Robin Olin. Idag om Putins upprustning vid den finska gränsen.
Now at the bases nearest to the Finnish border, it appears preparations are being made.
På satellitbilder från det amerikanska företaget Planet Labs som fotar av jorden från rymden varje dag syns en förändring det senaste året. Bilderna som flera medier tagit del av visar ett område i Ryssland inte långt från den södra finska gränsen. Där mellan barrträden dyker hundratals tält upp på rad. Och nya baracker som enligt bedömare är till för att förvara militärfordon och stridsflygplan.
Their presence basically indicates a growing need for accommodation for a growing number of soldiers and military activity.
För tillfället bedöms den ryska militären vara upptagen av kriget i Ukraina. Men på sikt väntas en rysk upprustning ske just här mot den långa gränsen till Finland, som nu också är NATOs gräns.
We have to be aware all the time about the threat and how they are planning to expand.
Gäst är Carina Holmberg, Sveriges Radios Norden-korrespondent.
Men Carina, jag tänker om vi börjar med att backa bandet. Alltså Finland och Ryssland har ju så att säga legat där de ligger länge och haft en gräns mellan sig. Hur var stämningen där tidigare om vi tänker ja, efter andra världskriget, och då är det ju Sovjetunionen vi pratar om?
Mm. Då hade ju Finland tvingats in i en fred med dåvarande Sovjetunionen. Vi pratar om Moskvafreden 1940, och det var en fred som sved märkbart.
Medborgare, ni har redan igår i radion hört och idag i tidningarna läst om det fredsvillkor.
Man tvingades avstå stora landområden, Karelska näset med rikets andra största stad Viborg.
Förlusten av västra Finlands största och viktigaste hamn Viborg jämte Trångsund och Björkö.
Var tionde finländare, 400 000 personer, tvingades på flykt bort från sina hem. Och Finland tvingades också betala ett stort krigsskadestånd. Och man kan väl säga att det finländska folket präglades av en stor sorg och bitterhet efter den här freden.
Men ja, på något sätt måste man ju då förhålla sig till den här stora grannen i öster och gränsen där. Hur gör man i Finland efter det här?
Ja, precis som du säger så var ju Finland verkligen tvungen att förhålla sig till den här stora, mäktiga, starka grannen i öster. Och det finns ju också bilder ifrån 1948 när Finlands dåvarande president Paasikivi går upp för en trappa och ska möta delegater som har varit i Moskva.
And at Helsinki, President Paasikivi arrives to hear the Russian proposals.
Där man har diskuterat det kända VSB-avtalet, vänskap, samarbete och biståndspakt står det för, som man slöt då med dåvarande Sovjetunionen. Och det ledde också fram till det här begreppet finlandiseringen.
Och vad innebär det?
Ja, det handlar om just om hur det lilla landet tvingas huka sig inför en större aggressiv granne. Och Finland till exempel avhöll sig då från utrikespolitik som kunde reta dåvarande Sovjetunionen. Och så är ju tonen och förhållandet gott mellan finska och dåvarande sovjetiska politiker, och de ses ju.
Kekkonen och Pagorni utväxlade skåltal. Och högsta Sovjets presidium och Sovjetregeringen tog tillfället i akt att inbjuda Kekkonen till ett officiellt besök.
Och det finns ju historier om hur Finlands mångårige president Kekkonen, att det badades både bastu och dracks sprit tillsammans på de här på mötena. Finland förblev neutralt. Det fanns ju inte då på kartan att ansluta sig till någon av de här andra västliga allianserna, ja, EU eller NATO eller så då.
Och längs gränsen då, alltså hur är det där under den här perioden av finlandisering?
Ja, Finland har ju en väldigt lång landgräns mot Ryssland, 1300 kilometer lång, lite drygt. Och det finns ju då såklart gränsstationer och precis som många andra gränsbygder så är det ju också en levande gränsbygd. Då. Det var ju då många medborgare i Sovjetunionen som åkte över till Finland för att kanske för att handla och annat.
In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end.
Efter Sovjetunionens fall i början på 90-talet, då ökade ju trafiken väldigt mycket. Och det byggdes stora köpcentrum för ryska turister och det där blev viktiga inkomster för småsamhällena på den finska sidan.
In Finland, and it's very nice to stay here. Not very expensive, yes.
Gränsövergångarna är ett problem under ryska storhelger eftersom tullpersonalen på båda sidor av gränsen då inte räcker till, vilket skapar långa köer.
Det där dog ju sen helt fullständigt efter invasionen i Ukraina.
After months of preparations, the Russian president Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine.
Ja, vad händer med allt det här som du beskriver längs gränsen där då?
Ja, då förändras bilden helt. Från att man ändå haft en hyfsat god grannrelation, även om Ryssland alltid har mullrat lite grann mot den lilla grannen, så blir ju ändå nu Ryssland på ett helt annat sätt ett potentiellt och reellt hot. Och det är vissa små gränsövergångar som stänger.
Beslutet syftar till att i princip helt förhindra rysk turism till Finland.
Finland börjar också bygga stängsel.
Vi var alla överens om behovet, säger statsminister Sanna Marin till Yle om riksdagsbeslutet.
Jag har ju besökt flera av de här gränsstationerna och tillsammans med gränsvakter i Kuusamo gränsstation så fick jag klättra upp i ett äldre övervakningstorn. Det var sån här metalltrappa, ni vet, som lät lite under fötterna, och när man stod där uppe så kunde man känna i vinden, liksom man såg hur granarna blåste, och där stod jag tillsammans med de här gränsbevakarna och de pekade över ut till den ryska sidan.
Ja, här ser vi ryska sidan då, om vi tittar direkt mot öst här från torn.
Och det var ingen trafik alls över vid den här gränsövergången.
Och vad säger folk till dig där då om ja, det som har hänt?
Kuusamo var ju en sån ort till exempel som hade då en sån här vännerrelation med den närmsta grannorten på den ryska sidan. Och det var ju sånt vänskapssamarbete som bröts direkt.
It was the first time that I thought about that they can also attack to Finland.
Jag var i stadshuset och träffade Kuusamos borgmästare och talade med honom. Han berättade då att han hade pratat med sin vuxne son som just då gjorde sin militärtjänstgöring, att ja, vi måste vara beredda att försvara oss, och det kommer vi göra precis på samma sätt som Finland gjorde då under andra världskriget.
It was a strong feeling. Do we fight against Russia if they come here? We both had a strong opinion, of course we will fight.
Och lever det minnet kvar, skulle du säga, alltså bland dem du träffar?
Ja, jag skulle säga att alla i princip i Finland har ju någon mormor eller någon morfar eller farfar eller någon som har varit med i kriget, som har varit drabbad av det här.
I've been thinking a lot myself and with my children and my grandchildren what's going to happen.
Det finns en historia som berättas genom generationer.
We have to be careful and do everything for our security.
Skräcken för ryssen finns kvar i Finland väldigt starkt.
But you try not to think about it that much.
Och förståelsen av det som händer i Ukraina är ju väldigt tydlig och påtaglig också.
Och om vi pratar om då det här gränsområdet, vad händer mer där under den här perioden?
Precis efter den ryska invasionen i Ukraina, då kommer ju underrättelserapporter om hur Ryssland flyttar sin militära kapacitet från områdena längs den finska gränsen ner mot Ukraina. Mm. Och då beskrivs ju situationen militärt som väldigt lugn, och det finns ju inte något påtagligt hot eller någon aggressivitet just där. Men det finns ju också ändå den där känslan av att det finns i ett längre perspektiv ett hot och en aggressiv granne. Och det är också där som diskussionerna om ett NATO-medlemskap börjar i Finland.
I won't give any kind of timetable when we will make our decisions. But I think it will happen quite fast.
Ryssland varnar ju både Finland och Sverige för att gå med i NATO ett antal gånger, och Putin har en pressträff under den här perioden och säger han att ja, kommer det här ske så kommer han agera på samma sätt som NATO och sätta in trupper då vid gränserna där.
Военна контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально.
Men det snarare triggar Finland ännu mer att söka sig västerut och in i NATO.
Now in the past few minutes Finland has officially joined NATO, becoming its 31st member.
Och ja, vad får det för konsekvenser då för just den här gränsen att Finland går med i NATO?
Från rysk sida så ser man ju det här då som en ovänlig handling. Det här ökar ju då hotet, och Finlands långa, långa landgräns blir ju då NATOs längsta landgräns mot Ryssland.
Russia has warned it might be forced to take retaliatory measures.
Även om då det är militärt svagt på den ryska sidan längs gränsen, så finns det ändå en påtaglig oro för hybridkrigföring.
At one of the world's coldest border crossings, Finland is accusing Russia of a cruel practice of bringing desperate underdressed migrants from the Middle East to the Arctic.
Det tydligaste exemplet var väl de här större grupperna av migranter som kom från rysk sida in i Finland. Och där vet jag att jag pratade med gränsbevakningsmyndighetens personal som jobbar vid de här gränsstationerna, som vittnade om hur man stod upp i de här tornen och tittade över på den ryska sidan och såg hur migranter skjutsades i lastbilar fram till gränsen. Och där lastades man av, utrustades med en cykel, och så pekade de ryska gränsbevakarna liksom på, och nu kör ni över gränsen här mot Finland. Och när de har lämnat en rysk zonen så stängde ryssarna liksom grinden bakom dem och låste, så det var ingen väg tillbaka.
In November already they've received some 700 people, and this is up from receiving zero people at the border in the early part of this year. So they can definitely see that the trend is changing.
Och just det här att det kom då i hundratal. Man var ju väldigt rädd för att det här skulle bara accelerera och bli större och större och mer och mer. Och det ledde sen fram till att Finland helt stänger gränsen till Ryssland hela vägen.
Sealing off the entire border amid rising political tensions.
Och ja, Carina, nu så har det alltså kommit nya uppgifter i form av satellitbilder som tolkas som att något nytt håller på att hända där på den ryska sidan gränsen mot Finland.
Fighter jets likely can't operate from the base yet. There needs to be some more renovation projects.
Ta oss igenom, vad är det som framkommit där?
Ja, det vi ser nu, det är ju då konkreta bilder på vad egentligen då Finlands försvarsmakt har beskrivit i sina underrättelserapporter som ska komma.
We have to be aware all the time about the threat and how they are planning to expand. Mm-hmm.
Och det här är ju bilder då som har blivit verifierade, Sveriges Television.
Här i norr ska Ryssland bygga två nya militära flygfält.
New York Times har också skrivit om det här. Och på de här bilderna så ser man ju nu konkreta exempel på hur Ryssland har börjat bygga upp någon ny slags infrastruktur vid flera av de här militärbaserna längs den finska gränsen. Och det handlar om stora lagerhallar som byggts på vid ett ställe.
Hon har totalt 3 nya byggnader dykt upp sedan 2023.
Det finns bilder som visar att ett stort område som bara var ett övningsområde med grus under 2022. Här har det nu byggts tält.
Satellite images show some 130 military tents erected earlier this year at the Kamenka base, about 60 kilometers from Finland.
Som enligt då bedömare ska kunna ta emot uppemot 2000 soldater. Mm-hmm. Det här är ett konkret exempel på hur det är en förändring på den ryska sidan längs gränsen.
Mr. President, on Russia, are you worried about the reports on a military build-up along the borders towards Finland and Norway?
Under våren 2025 riktas uppmärksamheten i flera NATO-länder mot just den finsk-ryska gränsen.
There have been reports for some time that Russia has been looking at a build-up in that area.
Vesa Virtanen, chef för den finska försvarsstaben, intervjuas bland annat i tyska Welt.
The thing is that Russia is testing Article 5 all the time.
Han menar att tecknen på rysk upprustning där vid gränsen ska ses i ljuset av att, som han säger, Ryssland hela tiden testar artikel 5. Alltså den artikel i NATO-fördraget som innebär att medlemsländerna ska skydda varandra om det sker ett angrepp. Och chefen för den finska försvarsstaben säger att man får räkna med att det kommer vara fler trupper där längs den här gränsen framöver.
So there will be more troops in the future than they were before the Ukrainian war.
Så Karina, hur låter det i Finland nu kring de här första tecknen på rysk upprustning där vid gränsen?
Ja, men reaktionerna är väl lite att ja, men nu händer det som vi såg komma. Och man konstaterar från finska försvarsmakten att Rysslands agerande kommer bli allt mer oberäkneligt framöver. Det finns ju också prognosen som säger då att från det att kriget i Ukraina är över så är det frågan om år innan Ryssland har rustat upp längs den finska gränsen. Och då pratas det om en stor upprustning, och det är ju det här som Finland tillsammans med NATO förbereder sig för.
Och hur gör man det då? Alltså vad gör Finland och NATO militärt längs gränsen där?
Finland is accelerating preparation for all potential conflicts.
Ja, men vi ser ju väldigt mycket samarbeten, väldigt mycket övningar med NATO-soldater, med Sverige. Vi kan också se ett sånt här konkret exempel att man nu från Finlands regering har tagit beslut om att den spårvidden på den finska järnvägen ska förändras. För mm-hmm. den har tidigare varit anpassad efter rysk spårvidd. Så att nu så ska man då, och med start i norr, då anpassa den finska järnvägen till europeisk spårvidd. Och det är ju för att kunna till exempel då underlätta materiell- och truppförflyttningar. För behöver Finland stöd? Ja, men då ser man ju att NATO-stödet kommer kanske från väst in i nordnorska hamnar och sen mm-hmm. transporteras över Norge, Sverige och till den finsk-ryska gränsen.
Men du Karina, samtidigt verkar ju Ryssland föra fram att just på grund av att man nu fått en gräns mot NATO i Finland så måste man på något sätt rusta upp för att försvara sig. Alltså hur ser man på det i Finland, att just det här NATO-medlemskapet på något sätt också riskerar att eskalera situationen där vid gränsen? Det låter ju som rakt motsatt strategi mot den där finlandiseringen som du beskrev när man ville hålla sig liksom på god ton med Sovjet.
Ja, men det vi ser nu är ju att finlandiseringen är ett minneblott. Finland har skakat av sig det ryska oket och man ser ju NATO-medlemskapet som nödvändigt för sin egen trygghet. Och det vi ser nu är ju ett helt annat Finland. Ett Finland som har sträckt på ryggen och dragit ner jalusiet mot Ryssland och vänt blicken västerut.
Tack så mycket Karina.
Tack.
Gäst var Karina Holmberg, programledare Robin Olin, och producerade gjorde Marina Nilsson Malmström, Ulrika Lindqvist och Ellen Lundström. Vill du komma i kontakt med oss, skriv då gärna till dagenseko@sr.se.
I år är det 80 år sedan andra världskriget tog slut. Krigsåren och tiden efter kriget är förstås kända för sina tuffa förhållanden och villkor. Men ransoneringar och begränsningar gav också upphov till stora innovationer inom modet. Innovationer som påverkar hur vi klär oss än idag. Lyssna på Samtal med stil om hur kriget påverkade modet. När du vill i SR Play.
Och nu på förmiddagen i P1. Och därefter Fabriken.
Det senaste året har appar som erbjuder andligt stöd via en chattbot ökat i antal och ger människor av olika trosuppfattningar möjlighet att ställa frågor och få vägledning av en artificiell version av en rabbin, imam eller präst. Men vad händer när vi börjar söka tröst, mening eller kanske till och med frälsning hos något vi själva har byggt? Du lyssnar på Fabriken som i Kristi himmelsfärds ära den här veckan filosoferar kring konsekvenserna av att söka vägledning hos något som saknar själ. Det gör vi med AI-experten Paulina Modlitpa och Julia Kulin som är postdoktor i digital humaniora vid Umeå universitet.
Om en halvtimme, Fabriken i P1.
Hon var väl som två sockerbitar ungefär, men Nalta Pratt.
Eleanor Lindgren läser novellen Gåvan av Stina Stor.
Och hon hade hela sin bestämda tyngd i ett genomskinligt fodral. Ett pyttelitet, lite tjockt kuvert.
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play. Sök på novellen.
Som publicerar en ny novell imorgon lördag. Där är P1, klockan är 11.
I Finland är polisutredningen nu klar kring den uppmärksammade oljetanken IGLS som misstänks för att ha skadat flera olika kablar i Östersjön i slutet av förra året. Tre personer är misstänkta för brott.
Det är fartygets kapten och första och andra styrman som är misstänkta för brott och enligt vad Svenska Ylle erfar handlar brottsmisstankarna om grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. Oljetanken IGLS stoppades av finska myndigheter i december, misstänkt för att ha skadat elkabeln Estlink 2 och ett antal andra kablar mellan Finland och Estland genom att släpa sitt ankare efter sig. Fartyget fördes in på finskt vatten vid händelsen och fick köra vidare först i början av mars när den första delen av utredningen var klar. Fartygets befäl som misstänks för brott är fortfarande kvar i Finland belagda med reseförbud. Ärendet lämnas nu över till åklagare som får väcka åtal. Och enligt uppgifter till Svenska Ylle kan en eventuell rättegång inledas i månadsskiftet augusti-september. Carina Holmberg, Finlands korrespondent.
En 15-årig pojke åtalas misstänkt för mord på en man i 30-årsåldern som skedde på en gångbana i Norrköping i slutet av mars, uppger åklagarmyndigheten. Utredningen visar att mannen utsattes för omfattande stickvåld och att han och gärningspersonen inte kände varandra sedan tidigare. Utredningsledaren säger att våldet i den här händelsen varit brutalt och att många invånare i Norrköping har berörts starkt av mordet. Kina inrättar ett globalt medlingsorgan i Hongkong som är tänkt att fungera som en motsvarighet till exempel internationella domstolen i Haag. Tanken är att medlingsorganet ska kunna hantera konflikter mellan länder och medborgare i andra länder och mellan privata internationella parter. Hittills har ett 30-tal länder anslutit sig. Rebellerna i paramilitära RSF i Sudan hävdar att de återtagit kontrollen över två strategiskt viktiga städer i regionen Kordofan som gränsar till Sydsudan. Den pågående konflikten mellan Sudans reguljära armé och RSF har delat Sudan i två delar. Armén kontrollerar landets centrala delar östra och norra delar medan RSF kontrollerar stora delar av Darfur i väster och vissa delar av södra Sudan. Svensk ekonomi krympte oväntat under första kvartalet. BNP sjönk med 0,2% jämfört med kvartalet innan. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån. TV Ekots 11 nyheter i studion, Karina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
I P1 Kultur klockan 1 idag får ni träffa flera av världsstjärnorna som är med i Wes Andersons nya film The Phoenician Scheme. Och så är det 10 år sedan David Sandberg, en ung kille i Umeå, gjorde filmen Kung Fu Fury. En film som sedan dess har streamats 40 miljoner gånger på YouTube och som har en uppföljare med Michael Fassbender och Arnold Schwarzenegger inspelad. Men den kan inte visas. Vi berättar om denna märkliga historia. Klassiken handlar om John Schlesingers film Midnight Cowboy och så minns vi Ngugi wa Thiong'o, den kenyanska författaren, ständigt Nobelpristippad, som avled i veckan. Vi ska också tala om en jazzfestival i Tanzania arrangerad av den svenska organisationen Selam där svensk folkmusik, jazz och hiphop möter lokala musiktraditioner. Allt detta ska vi hinna med i P1 Kultur som börjar klockan 1 med mig, Gunnar Bolin.
Jag har ju inte personligen tittat in i ditt badrumsskåp ännu, men jag utgår från att du genom åren gjort dig beroende av vissa specifika skönhetsprodukter.
Det kan du hoppa upp och klappa rumpan på.
Betyder det ja?
Mm. Ja, men det har tagit lång tid att hitta precis rätt sorts, till exempel hudkrämer som man verkligen tycker om.
Det finns ju ingen värre än att sova borta och sådär oplanerat behöva låna någon annans hudkräm.
Eller hur, det stramar och huden känns som fnöske.
Brukar du tänka då i fallen när det händer att så här kan det bli varje dag när krisen kommer?
Nej.
Det jag försöker säga är att du borde kanske fundera lite grann över att bunkra.
Ja, när du säger det är det faktiskt ett underskattat problem.
Skönhetsprepping.
Ja, men grejen är vi kommer ju klara oss i fråga om kläder. De flesta av oss har ju alldeles för mycket kläder redan som det är nu i garderoben. Men beauty, där kommer det märkas att krisen är här om den kommer.
Hur då?
Ja, men många fler kommer bli gråhåriga. Inga färgade fransar och bryn, i alla fall mycket färre. Fler fårade pannor kommer vi få se.
Just det.
Och väsentligt mindre glow.
Vilken tur att skönhet kommer inifrån.
Ja, eller hur? Verkligen.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
Susanne, du dök ju upp här i kontorslandskapet ganska så nyligen och var så där eld och lågor.
Ja.
Som du ju blir ibland. Och ofta när du har sett...
Inte ofta.
Nej, inte så ofta, exakt. Så därför reagerar man ju när du väl gör det. Och då hade du sett den här nya SVT-dokumentärserien som handlar om Sverige och krig. Eller den heter Sverige och kriget. Vad var det som gjorde att du fastnade för den? Vad handlar den om?
Ja, men den handlar ju om Sverige under andra världskriget och hur vanliga människor upplevde det. Och det geniala är att man hakar på den här trenden med att färglägga de svartvita bilderna och filmerna. Och det gör ju att det blir väldigt levande och ger känslan av att det kunde vara du, det kunde vara jag.
Det kunde vara vi.
Mm.
Men gör det också den här färgläggningen att man faktiskt ser kläderna bättre? Alltså för oss som är modeintresserade.
Ja, man ser färgerna i de stickade västarna, de blommiga klänningarna.
Just det, så blir mer levande det med.
Yes.
Jag har ju snappat upp hyllningar från oerhört många håll om den här dokumentären. Någon jag hörde sa, det här är vad public service är till för, till och med, stora ord. Och på tal om public service så var det ju viss moderapportering, framförallt i avsnitt 2 när det handlar om tornsvalorna, kvinnor som var någon slags spejare, väldigt snygga. Men annars får man ju säga att mode och kläder inte avhandlades så himla mycket.
Nej, fokus ligger ju verkligen inte på mode.
Nej, men jag har förstått på dig att det finns en hel del att säga om modet under den här tiden.
Ja, verkligen. För folk slutar inte plötsligt klä sig eller vara intresserade av mode för den delen.
Tur.
Ja, inte här i Sverige, eller Frankrike, eller Storbritannien, eller Italien, eller Tyskland. Men man tacklar på olika sätt. Ransoneringar ledde ju till en hel del uppfinningsrikedom. Det var mycket gör det själv under den här tiden.
Okej.
Men framförallt så ledde kriget till att de olika länderna satsade mer på inhemsk produktion, vilket kom att prägla modet, framförallt det senare då, enormt. Jag skulle säga att efterkrigstiden blev avgörande för hur vi klär oss idag, för det var då som Italien och USA började mopsa upp sig inom mode och utmana Paris.
Oj, oj, oj. Mm. Ja, jag kan inte förstå att jag nu ska få höra allt det här och lära mig allt det här av dig, för att det som hände när vi såg det här, den här dokumentären, var att vi blev ju så pass inspirerade av den här serien att vi bestämde oss för att djupdyka i modet under kriget.
Och efter. För det är ju en guldgruva av spännande modehistoria som finns att berätta om den här epoken.
Vad du säger, guldgruva? Det blir ju sådär eld och lågor igen.
Ja, skojar du? För det är nu det händer, eller hände.
Du och jag och andra världskriget, det hade man inte kunnat ana. Men okej, jag tycker vi hoppar in. Var i historien börjar vi?
Ja, men vi kan ju börja med att måla upp en bild av hur modet såg ut strax innan kriget bröt ut. För sommaren 1939 har det exempel beskrivits som en riktig fashion-sommar i Paris. Jätteglamorös och feminin med kvinnor i blommiga klänningar, stora hattar, chiffong.
Fashion-sommar, hoppas det kommer flera sådana.
Och det var många internationella journalister och inköpare som hade rest till Paris då i början av augusti det året. Och de var peppade på att se vad hade modehusen att erbjuda till hösten. Och det visade sig vara tjusiga saker. En fransk modetidning skrev till exempel: denna vinters väldigt extravaganta mode kräver en viss värdighet och en enorm mängd stil.
Väldigt extravaganta. Mm. Okej, det låter bra.
Mm. Alltså en sak som... De har steppat upp där nu.
Ja, en modemässig guldålder, kan man säga så?
Ja, det hände mycket då. Efter 1920-talet så är enormt banbrytande trendiga look som bröt med det gamla 1800-talet, kan man säga då. Den här pojkaktiga siluetten, raka linjer, plattbröstat, kortklippta hår.
Snyggt.
Mm, verkligen. Men så gick det då på 30-talet mot en mer feminin och sensuell stil som framhävde då mer kvinnliga kurvor.
Också snyggt.
Mm, ja, det är faktiskt en av mina favoritepoker. Och trendigt var en lång då slank siluett med lite markerade axlar, gärna med slinkiga material i aftonkläder, sex. Tänk på sådana gamla Hollywoodfilmer med så här flörtiga filmstjärnor som ålar omkring i de här slinka fodralen och säger sexiga saker.
Well, when I'm good I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
Men i slutet av 1930-talet så börjar en sorts tillbakagång, kan vi säga, mot en mer korsetterat mode, lite damigare och striktare. Och det var dräkter med markerade axlar, insvängda midjor, och det här på